Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till podden Inte din morsa.
Hej och välkomna, vi ser varandra nu. Ser du så här, första dagen man är i solen och har 50 men ändå vill vara lite i solen och bli så här ljusrosa blekfetaria.
Jag tycker du ser skyddad ut. Jag tycker du ser blek ut. Jag ser ingen bränna blek alls.
Nej, det finns ingen tid med bränna. Det ska ju smörjas in och... Bobbo och nu hans kompis Beppe, de har börjat sälja stenar på stranden. De är så besvikna. Ingen vill köpa. Jag bara, men vem som helst kan ju gå ner och liksom plocka en liten glassten. Så att nu har de varit iväg med Urban och köpt liksom små juicer och vatten och försöker liksom utifrån det då kränga. Jag var så här, okej. Okay. De åkte till Sojer och blev entreprenörer.
Underbart ändå. För fan vad man älskade det där. Alltså där kan jag verkligen känna igen mig i Emil i Lönneberga. Att man vill börja kränga saker.
Det är underbart att, så här, att inte be om 10 euro, utan istället tjäna in 10 euro. Det är så mycket roligare att handla för pengar man har tjänat in själv. Eller lägga i spargrisen. Men det här har ju också hänt sen vi har förbjudit alla skärmar. Telefonerna är bortplockade, paddorna.
Herregud, vilket modigt drag som en första semester... insats. Men den här åtgärden känner jag kräver typ andra barn. Alltså att det finns lekkompisar.
Ja, ja. Annars, nej, annars så finns
annars
det
så
ju...
skulle man ju själv vara tvungen att...
leka.
Ja, leka, det orkar man inte.
Det är det jag tänker när vi åker nästa vecka. Att det är bra att det är lite olika åldrar.
Mycket bra. Det är bara Lollo som kan bli hårt ansatt av småfolket.
Bamseklubben.
Ja, Bamseklubben. Alltså för er som lyssnar och blir nyfikna nu så ska vi göra våran årliga solsemesterresa som vi ändå har lyckats hålla liv i med då avbrott för corona. Men nu är vi igång igen.
Ja.
Och nu ska vi åka med Tui till Rhodos.
Och det var ju ett vinnande koncept sist när vi åkte till Cyprus. Gud, då fick vi verkligen ihop det. Det var första resan som jag kände så här... Nej men gud, vi har 9 barn med oss. Och...
Nej men det var liksom så jäkla perfekt där. Och det är ju liksom all inclusive som gäller när vi ska åka med så många barn. Om mammorna ska få möjlighet till lite slapphet.
Jagga, festa, roligt. Reality serie, du och jag på Rhodos.
Ja men det var det grabbarna sa, de bara Rhodos, de förknippar ju det här bara med... liksom någon typ av, att det är värsta partyön. Är det det?
Jag har varit där en gång och festat när min kompis Annette Claesson från Jönköping jobbade där som reseledare. Men sen var jag ju där första gången när jag var 4, förlovade mig med Alexander från Schweiz.
När du var 4 år?
4 eller 5 kom in. Jag skulle fylla 5. Det kanske fyllde 5.
Jävla avancerad 4-åring. Jag bara tänker mig att Fox skulle komma och vara nyförlovad med en schweizisk tjej, Alexandra. Nej men alltså, det finns ju liksom inte på världskartan.
Det är också en sån fin bild när vi sitter där. Jag har en sån här, du vet, klassisk 70-talsklänning i senapsgult, kräkgrönt och brunt, randig. Lite så här kort, lite så här. Och han sitter så här, ser så här stolt ut. Nej, men jag skulle fylla 5 den sommaren, så jag kanske hade fyllt 5. Vi hade ju en varsin kapsyl då från en läsk eller ölburk som ring.
Aha, så trevligt så.
Det var väldigt festligt. Nej, jag tänker också så här, gud vad man ser. Att jag gifte mig mycket och förlovade mig och hade bröllopskläder och födde barn och... mycket sådana lekar. Jag tycker inte riktigt det verkar vara samma liksom.
Nej. Nej, alltså gud vad roligt att du säger det, för det är faktiskt min spaning också. För jag minns liksom min barndoms alla kärlekar så otroligt starkt. Alltså jag var ju super super kär i mina grannar, 2 grannar som jag hade, alltså killar som var så här, några år äldre, så här, Erik och gud vad hette han. Jag var i alla fall jättekär i dem. Jag var jättekär i min kusin. Och då var jag ju liksom 3-4 år. Det här är typ de så här, mest tydliga minnen av kärlek som jag har. Liksom. Några av mina första barndomsminnen är så centrerade kring det. Jag tycker inte mina barn verkar vara det. Om jag frågar dem så här, är du kär? Då blir de nästan förnärmade och tycker att jag är helt knäpp i huvudet typ.
Nej, jag vet, Frans och Bobbo håller ju på att reta varandra. Så du hånglade med den, du är kär i den. Och de blir liksom så upprörda. Det kommer jag ihåg från barndomen, att man, så här, man vill inte att någon skulle reta en för liksom, sina känslor eller hitta på att man var kär i någon och det. Men jag har inte heller riktigt sett det hos mina stora killar. De har inte varit lika barnsliga på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, eller liksom inte upp... Jag upplever inte att mina killar har varit upptagna av den där kärlekskänslan. Alltså, jag vet att jag var det och jag kommer ihåg att jag var så här, jag berättade det och jag var helt så här, jag är kär, nej, jag vågar inte att han ska komma över, det är så pinsamt för jag är så kär i honom. Alltså, typ när jag var 4 år.
Mm.
Jag har faktiskt tänkt mycket på det där och att jag inte känner igen då vad det är, om det var liksom en annan tid, att det var en annan kultur där man på något sätt upphöjde kärleken mycket mer, att det var så här, ansågs på något sätt. Jag förstår du vad jag är ute efter, att det var liksom ett kulturellt språk som fanns kring mig eller oss alla på så här 70-80-talet, och nu är det liksom inte så mycket romantiska komedier och romantik och så på samma sätt, eller?
Den romantiska komedin hade ju sin storhetstid 80- och 90-tal, men jag tror mest att det handlar om att vi inte är så fysiskt nära längre. Jag kommer ihåg när jag kom hem till liksom villan eller radhuset var hen vi bodde. Då bara kastade jag in min väska eller vad, och sen stack jag ut direkt. Och det integrerade jag med killar och tjejer fram till det var middag. Sen käkade jag snabbt, sen stack jag ut igen. Så att det, liksom, det fanns ju väldigt många möjligheter att så här, få det att hetta till. När man sitter liksom, umgås med killarna eller sitter hemma framför en skärm. Det är ju inte jättemånga beröringspunkter. Kan inte ha väldigt mycket med det att göra.
Fast samtidigt, jag tycker de går på förskola. Det var väl liksom på förskolan man också blev så här vrålkär i någon liksom like där på dagis liksom.
Frasse har ju mycket med kärleken och flickvännerna och...
Han har det.
Intimitet, ja. Och nu när han skulle sista dagen på förskolan i en semester, då ville han liksom att vi skulle ta med en present till Alice.
Ja.
Ja, och när vi skulle handla till hennes kalas, då skulle han ha typ en svindyrt gosedjur för typ 500 kronor. Jag var såhär, nej. Jo, det liksom, han skulle ha det bara. Det gick inte att ändra på, utan det var till henne. Och det har varit slut någon gång, men nu ska de vara ihop igen. Hon kanske var lite ung för honom, får pussa på munnen. Det är mycket tankar kring den där kärleken.
Kanske bara är att vissa barn är mer, liksom, blir mer high on love liksom, än vad andra är. Alltså, så kan det säkert vara. Jag måste läsa på lite grann om det här, känner jag. Spännande ändå.
Är du high on love?
Om jag är... Men jag tycker att jag har en... Nej, men jag kan ju se... tillbaks på mitt liv, att jag har ju verkligen varit så här in love of being in love liksom. Jag har älskat så här förälskelse väldigt mycket, och att vara i en evig förälskelse har varit ungefär som en sån, ja men det är så livet ska vara när det är som bäst. Jag har inte alls samma liksom preferenser nu. Om jag skulle, jag kan tänka ibland så här, fy fan och bli så här ny singel nu och tvingas in i datingträsket och så blir man så här head over heels förälskad så här, så du vet, som en galen människa igen när man bara är så här, inte kan äta och ska liksom vara på den här audition och allt det här. Fy, jag kan inte tänka mig när jag jobbar faktiskt. Jag gillar den här grundmurade kärleken som på något sätt är mer som ett sånt stort bultande organ i kroppen bara, som bara är där, som man liksom har bara, förstår, man funderar inte så mycket på det. Det är lite så jag upplever kärlek nu. Liksom.
Ja, men jag fattar. Ja, men det är väl så det bör utvecklas som ett fint vin, att det är så här, det är så det ska gå till. Inte liksom som Dan Jensen, att så här, gifta sig för 8:e gången och jag älskar för sig honom. Men det var så roligt. Kom du ihåg att jag försökte luska lite med dig förra podden om liksom, ja, men hur du träffade Micke, hur det var och så här. Jag tyckte inte att jag fick så här jättemycket ut av dig. Men så träffade jag Britta Zachary på en poddlunch.
Ja. Och du skulle, nej, men du var så här, skulle, tänk om du hade levt ett annat liv om du hade varit ihop med Kalle Zachary.
Och då sa du, det skulle nog inte bli så bra för vi är för lika.
Ja, men det är jag som är lite mer än Kalle typ. Ja, så säger jag. Mm.
Och då under den här poddlunchen så hamnade vi inte bredvid varandra. Men vi hamnade liksom en bit från varandra. Och sen skulle Britta komma och kolla då på kakfatet. För hon hade firat 40, sin 40-årsdag dagen innan med Kalle. Och var väl så här, lite sugen på kakor som man kan vara dagen efter man har parat loss lite. Och då skulle jag liksom på ett litet roligt sätt vinna airtime med henne och förklara då att i podden på fredag, jag vet inte om det var en bikt vad jag är rädd om, jag liksom, gud, tänk om hon tror att jag tycker att ni ska bli ihop, jag vet inte, jag började svamla i Ann Söderlunds liksom på Ann Söderlunds vis när svamlet inte leder någonstans och var så här, och då sa jag till Sanna att då borde kanske du bli ihop. Ja, det blev liksom, jag tror inte hon riktigt fattade. Men sen skulle vi äta de där kakorna och sen så var jag tvungen att sticka iväg och vice versa. Och sen så skickade hon ett sms och hon bara så här, vad menar du? Att de skulle bli ihop. Jag var så här, nej men jag, nej.
Har du sålt ut mig till Britta Zachary här nu?
Nej, sålt och sålt. Jag sa det ju i podden så att jag vet inte, de som lyssnar på podden kan sälja ut. Men ibland, vet, man ska förklara någonting som man tycker ska bli lite roligt och liksom lite, man ska vinna en poäng och så här, bli klassens typ utmanare till roliga timmen, så blir det bara så här, förlåt, de var, jag vet, det var inte så jag menade. Alltså, det var inte så jag menade bara. Ja, och då pratade vi lite om överraskningar. Ja, men när man fyller år, att killar inte är så himla bra på det liksom. Och om man då skulle bli överraskad när man fyller 40 eller 50 lite dit av sin man, så skulle man ju vilja att de så här fläskade på rejält.
Mm.
Ja, men du vet, det är så här, men det är chartrat plan till Paris, det är så här Montmartre i liksom solnedgången, jag har hyrt så här en glaskupol där så här fyra muskiga parisianare står och lirar fiol och dragspel. Ja, men någon jävla gång. Och så kommer jag tänka på om jag själv har blivit uppvaktad på det sättet. Liksom.
Mm.
För jag har faktiskt själv gjort det ganska många gånger för mina karaslokar. Att så här, vi ses på Arlanda, 07 sharp typ. Ta med er tandborste och en kostym. Och sen så, men det är ingen direkt som har gjort det för mig. Förutom en kille som jag tyvärr inte kan säga namnet på. Nej, men om man har varit tillsammans med en karaslok i 20 år eller 5 år, så tänker man så här, ja men då kanske man ändå kan förvänta sig en diamantring i liksom bullen eller liksom överraskning till Paris eller någonting. Men det är nästan de så här oväntade gångerna när man inte liksom haft någon relation, när man inte har tänkt att det behövs så mycket fläsk på köttet som det har skett. Och det hände bland annat när jag dejtade det tag ju.
Mm.
Men kommer du ihåg när jag var nere i Skåne och skulle liksom testa då medberoende veckan på en sån här, men på ett medberoende liksom, vad kallar man det för, medberoende center man ska säga, anhörig och beroende center.
Det var väl en alltså ett rehab, helt klassiskt rehab, och så fick du testa deras familjevecka.
Och det hade ju varit mental och hjärtlig istid i ordets bemärkelse under många månader efter skilsmässa eller separationen från min förra man. Det hade varit liksom tungt. Du vet när man tänker så här, det kommer aldrig kännas lätt och ljust och bra igen.
Mm.
Och sen så är plötsligt den där morgonen när jag var ute och sprang tidigt klockan 7 på morgonen, så var det så vackert. Du vet ju platt det är i Skåne. Och så var det dimman, solen gick upp och så kom det två otroligt vackra rådjur som bara så kom springa. Så ställde de sig och kollade på mig. Det har vi pratat om innan, att man känner att djur förstår ibland att man behöver liksom bli sedd på något sätt. Så kände ju det när din mamma gick bort.
Men alltså absolut, jag tror också att rådjur kommer med meddelanden från andra sidan. Mm. Alltså att man kan ta plats i ett rådjur och sådär. Alltså det är min fasta övertygelse. Sen får människor med överdrivet logiskt tänkande tycka att det är råknäppt och så vidare. Men det skiter jag i, för jag har den enormt fasta övertygelsen efter upprepade tillfällen när jag har liksom blivit kontaktad, eller vad man ska säga.
Mm.
Ja, men så jag förstår vad du menar. Ja, men det är liksom när man är i också, man är inte mottaglig alla gånger i livet, men ofta när man är i den här transitions, liksom övergångar i ens liv, när man liksom har lämnat någonting och är på väg in i någonting annat, då är man väldigt uppmärksam på något sätt. Alltså man har en förhöjd sån vaksamhet och uppmärksamhet. Var ska jag härnäst? Vad ska livet bjuda på härnäst? Och så då är man ju väldigt så öppen för all typ av kommunikation och kontakt, liksom, tror jag, från andra dimensioner och även från liksom människor. Det är som att man bara så här, det är som att man öppnar upp. Det är väl så jag bäst kan beskriva det. Och det är väldigt typiskt då när någon har gått bort. Det är också en sån stor så här, transition i livet. Att så här, nu ska jag hitta ett nytt sätt att orientera mig i ett nytt universum. Liksom, utan en väldigt viktig person för mig. Men berätta vidare, vad spännande. Då var rådjuren där, ja.
Ja, och så sprang jag vidare. Jag tog en bild också, kommer jag ihåg, som jag la ut sen. Och jag bara kände att det var som att hela liksom, mitt inre och mitt ansikte så här, släppte taget om sorgen och bitterheten. Och det var så här, ja, det kommer alltid vara en sorg det som har hänt. Men nu är det dags att liksom, springa hem och gå vidare.
Mm.
Och då ringde jag honom och sa så här, okej, vi kan gå på dejt då. Jag kommer hem imorgon kväll, du får så här, hämta mig typ. Han bara, jaha, okej, ja men då blir det dejt då. Och sen, så det här är ju ganska många år sedan, och då hade ju det här hotellet ett hem ganska nyligen öppnat. Så jag visste inte riktigt vad det var, jag hade hört att det skulle vara fint och så här. Men aha, det är ju liksom det lyxigaste lilla hotellet i Sverige typ, helt ljuvligt. Man har absolut inte råd att bo där. Och då kom jag hem och sa, du kan komma till ett hem, jag sitter där typ. Jag var så här, jaha, okej, klädde upp mig lite så gick dit. Och då hade han liksom fixat, tänt upp ljus, det var champagne, charkisar, massa goda grejer. Och så hade vi liksom hela hotellets innergård.
Åh, herregud.
Ja, och jag var så här, wow. Alltså, mycket mer behövdes ju inte.
Nej, men det, jag tycker det här, jag vet att du sa det här första gången jag träffade. Alltså första gången vi firade en födelsedag för dig, att du liksom aldrig typ har blivit firad av dina snubbar, alltså så här, då levde du ju med storbarnens pappa, att han typ var liksom inte intresserad av att typ fira födelsedagar. Och så kan det ju verkligen vara när man kommer lite från så här progg bakgrund, att man liksom inte ska hålla på och med så här borgerliga firanden och traditioner och sånt där. Jag kan känna igen det till viss del. Men samtidigt tycker jag att det här är liksom ett återkommande i ditt liv. Att det är så här, fan, vad är det här för mönster? Du fixar ju, jag vet ju vad du har fixat för dina snubbar. Men att de är liksom oförmögna att fixa tillbaka på något sätt.
Men jag vet inte, det kanske bara handlar om att vissa människor får som prestationsångest. I mitt ex-fall så tror jag bara att det handlade om att han ville inte fira någonting. Han ville inte fira djur, inte fira påsk, inte fira. Men sen när det väl nalkades mumma, paket och grisens fett drypte liksom, då var ju han den första att komma glad lynt till bordet och smaska, liksom, smaska och skåla.
Mm.
Så att jag vet inte. Det kanske handlar om att man själv inte är van vid Man kanske inte uppfostrar så. Man kanske uppfostrar det av att liksom någon annan alltid fixar. Så när man själv ska göra det så får man som prestationsångest. Jag vet inte.
Det är klart att alla är olika. Men samtidigt så tänker jag också att så här, många säger så här, ja, men man firar ju andra så som man själv vill bli firad. Men det är en tes jag tycker inte stämmer överhuvudtaget. Liksom. jag liksom tycker mig verkligen kan se att så här, vissa som alltid blir firade, det är mer en sån grej. Att de är så här, nej men jag ska bli firad, typ. Att man bara förväntar sig det. Och sen man inte är jättebra på att fira andra, typ. Alltså det finns ju alla varianter, men den ekvationen tycker jag inte alltid stämmer. Men det fina är ju att man försöker läsa av vad någon annan skulle gilla, tänker jag. Och jag måste säga att mina båda då långa relationer, Ville gjorde ju ändå det roligaste. Han gjorde ju surprisefest för mig 2 år i rad. Och när man har blivit surprisad första gången, då tänker man att det är klart att jag inte blir surprisad igen. Så den andra gången var ju... Nej men du vet, då var jag så jävla lurad. Så det bara stod härliga...
Berätta, vad gjorde han då?
Nej men jag fyller ju år i november. Och då är det ju alltid Halloween. Så det är liksom roligt av det skälet också. Det är liksom ett givet tema med så här galenskapssminkningar och spökhus och hela skiten liksom. Men då hade han lyckats engagera min mamma då. Den första gången var ju bara ett klassiskt jag kom hem och så var det liksom folk där hemma som bara surprise och så var det fest. Men andra gången då var det liksom att han hade lyckats få min mamma att tro att vi skulle åka ut och tända ljus på kyrkogården. Och det var jag ju så himla glad över att han var så här, ja men åka ut med din mamma, du vet i allhelgon och så här, så skulle vi åka ut. Så jag hade så här noll, liksom, eftersom mamma var med och hon skulle väl ha varit med på surprisefesten. Nej, men jag var bara så jävla tagen på sängen. Alltså helt mattan under fötterna.
Men kunde du komma tillbaka? För ibland har jag varit på överraskningsfester där liksom huvudpersonen inte kan ta sig tillbaka. Hen blir liksom så chockad och förvånad och liksom slagen ur spel att det bara så här...
Nej, men jag har inga liksom nej, jag tycker att det är jättekul med surprise. Alltså jag har absolut inga problem att så här, och Micke gjorde ju surprise för mig när jag fyllde 40 också.
Just det, då var jag
när vi var på Häringe slott. Ja, nej, jag har absolut inga problem med det. Jag tycker att det är skitkul. Och eftersom jag tror också att många kan tycka att det är obekvämt om man inte får klä på sig något snyggt och man hade tänkt sig att det skulle vara på något annat sätt och att man har mycket så här kontrollbehov. Men där, just när det gäller den typen av grejer har inte jag kontrollbehov. Kanske mer typ när Micke fixade min surprisefest, då fick jag ju hjälp av en av mina kompisar som... Och hon visste ju liksom inte riktigt vilka alla mina andra kompisar var. Så där kan man väl säga att man saknade vissa människor som man gärna hade velat skulle ha fått komma. Liksom.
Ah, jag fattar.
Alltså det är väl en sån note to self att faktiskt försöka göra en ordentlig research. Att så här, kolla med liksom fler personer, för då dyker det ju upp fler som vill liksom... Ja, skitsamma. Alla är olika, men alla förtjänar en surprise-grej. Det gör man faktiskt. En gång i livet.
Jag vet inte. Jag är bara så här... Jag vill resignera.
Men vi har börjat med en rolig surprise-grej. För att surprise-grejer generellt är ju roliga inslag i livet.
Ja.
Ja, så vi har börjat nu med söndags-surprisen här hemma. På grund av uttråkning. Att man bara så här, vi bara gör saker, samma jävla grejer hela tiden. Och vi är lata. Det blir man också när man lever i familj. Man är en latmaskar som typ bara håller på sina rutiner. Och så orkar man liksom inte fixa saker. Lite bara så här, lathet.
Så vi livet tuffar på.
Ja, det är tuffa på. Och det ska göras, lagas mat. Och man är trött. Och man är liksom så här. Men då bestämde vi nu... Att vi, med de stora killarna, för det är också de som man vill släpa ut ur hålorna, spelhålorna. Jo. Så söndagssurprisen går ut på att vi i ett rullande schema surprisar varandra med någonting otippat att göra. Så vi har nu betat av golf. Det var mycket surprise till oss. Det var faktiskt skitkul. Vi fick
vanlig golf.
Ja, vanlig golf liksom. Och vi fick mer smak. Så att vi är inne nu på att ta ett grönt kort hela gänget här och ska hetsa varandra lite
du
till att göra.
Du skämtar med mig.
Nej, det är sant.
Älskling, ska du gå omkring i typ så här Gant-byxor.
Vet du hur bra jag var på det här? Jag var bäst i hela familjen. Yes. Otippat bra. Jag var jättebra, så jag ska ta grantkort nu. Och jag ser fram emot det, för det är kul att man kan liksom göra något. Sen det är tidsmässigt är det svårt
med golf. På ålders höst med Micke, eller vad menar
du? Men med grabbarna, du vet så här, när man åker iväg någonstans så bara, men vi åker iväg och spelar golf. Jag tror att det är någonting som kan föra oss samman.
Ja, men det tror jag verkligen.
Mm.
Alltså allt sen, om de kanske inte vill vandra 3 veckor uppe på liksom Jukkasjärvi. Men nej, men golf är ju enkelt. Det går ju faktiskt också att göra överallt.
Men vet du, jag tänker också att så här, det kommer vara underbart att kunna ringa till Igor liksom när han är så här 28 och man själv är så här, tja, ska vi ta en runda? Så får man en hel dag med sin unge och bara göra någonting som är rätt så här, man är liksom i nuet, och så har man ändå väldigt mycket tid att prata när man går där och liksom mellan hålen. Jag tror på det här.
Mm.
Det blir kritiskt ur det hänseendet att hästarna tar jävligt mycket tid. Så att jag kommer behöva bli då ekonomiskt oberoende inom kort, så att jag bara kan golfa och rida.
Men kan inte du börja med någonting nytt? Hästgolf?
Hästgolf, men det är jävligt kritiskt alltså att få golfbollar i huvudet på dem och allt möjligt. Nej, men det får väl bli såna, vad heter det? Polo i så fall. Det är ju både bollar och hästar och allt möjligt. Ja, skitsamma.
Så små bollar.
Ja.
Men jag tänkte
men
på det där.
Men surprisen, det är en rekommendation som jag varmt kan ge ett gott ord för. För att det har liksom skapat en förväntning inför helgen hos alla. Vad ska det bli nu?
Jag fattar.
Och sen vi var på Steam.
Ja.
Och badade. Det var en söndag surprise. Och sen var vi då och fiskade förra älgen. Förra söndag.
Va?
Mm.
Gud, otroligt.
Med drag och grejer. Det var ju inte så svårt att åstadkomma. Men det blir ändå...
Nej.
Man gillar ju surprise. Det var ju min grej då att fixa för grabbarna att fiska. Så nu på söndag så är det Lollos tur att fixa. Nu får vi se vad han ska ordna.
För jag tänkte på det igår... När vi var på väg hit till Mallorca så läste jag klart Annika Norlins Jag ser allt du gör. Det är noveller. Alltså du vet, sångerskan Annika Norlin.
Ja, jag vet. Olga hade läst den, sa att den var jättefin.
Nej, den är liksom, den kom ut för ett tag sedan och jag har ju pratat om den förut. Men jag läste om en novell igår apropå det du berättar om. Att så här... En människa som kommer in i ens liv kan liksom göra ringa på vattnet för många människor runt omkring. Och en sån här överraskningsmoment kan göra att mycket annat i livet tar en annan vändning och man får ny in liksom positiv energi. Förstår jag vad jag menar?
Ja.
Och hon kommer ju från Norrland och skriver liksom, ja, men mycket om... Ja, men, den norrländska människan utifrån liksom, ja, men kanske lite hur vi alla tror att hen är. Ja, men Syltjärvinen och ja, men det är så här mycket roliga namn vad de gör och de
Sara
har liksom,
Lidman och,
ja, men de har ju så här roliga namn och de liksom gör grejer och det är inte så jävla noga hit och dit. Men då är det en novell som handlar om, men det ska vara fan. Ja, men två killar som är kompisar. Den ena heter Fogdö och de är grannar, de här två killkompisarna liksom. Och då det var lördag, jag undrade om jag hade ont i halsen. Jag satt och kollade på mitt metspö, det rörde sig inte ett jävla dugg. Fogde kom förbi, nappade, sa han. Nej, sa jag. Sen var det paus. Det rör sig inte ett jävla dugg, sa jag. Ja, så pratade de lite. Farsan får hit en balltora ikväll, sa Fogde sen. Mest för att säga något, gissar jag. En balltora, sa jag, det var värst. Ja, de har brevväxlat, sa Fogde, och sen reste han sig och cyklade bort. Och sen så kommer då, ja, men, nu säger jag ju bara återberätta vad det står. Sen kom Baltoran då, Julia, hem till pappan som liksom hade varit arg i massa år sen mamman, sen de skilde sig. Och helt plötsligt så blev liksom hela lilla grannskapet där i Norrland på gång. För hon var ju där, hon plockade blommor, hon bjöd över grannarna på middag. De hade ju aldrig umgåtts liksom. Och sen blir det så här, det är så fint beskrivet. Och sen när vi kom hem på kvällen, då sa mamma att jag tror att vi ska åka till Italien. Italien ska vi åka till. Och jag ska börja plugga. Och, alltså att... Hur en människa kommer in och man tänker så här, nu ska det vara så här för alltid, vi är lite uttråkade, den personen framstår som sur, den är så, och ja, det är så här det blev, livet blev inte så mycket roligare liksom. Och så börjar gör man någonting eller en människa kommer in och sen så förändras allt liksom. Pappan var inte längre sur, de började umgås, mamman ville ta en kurs liksom, ta en kurs och åka till Italien, för att en människa kommer in med ny energi.
Ja.
Sen 2 dagar senare så åkte hon ju. Då var pappan arg igen och det blev ingen resa till Italien.
Nej.
Ja, hon tyckte liksom att huset var för lite och hon funderade på att utbilda sig till advokat och sådär. Ja. Sen återgick allt till det vanliga. Men det är så fantastiskt beskrivet. Jag tycker det påminner lite det om du säger. Att som en kompis till mig som har börjat... ja, men hon sa det, gud, nu är jag helt besatt. Nu har jag börjat dansa tango. Det är mitt nya liv. Liksom.
Mm.
Eller styras. Att ibland om man bara för in någonting som kanske inte är så avancerat eller svårt eller dyrt, så kan liksom allting förändras. Och så kanske du känner lite med er söndags surprise, att det ändå förändrats lite.
Ja, men det är ju bara, ja, men man behöver ibland bara jacka om lite, göra någonting annat. Mm. Alltså bara tänka lite utanför. Sen tror jag också att det är så här, det är någonting med de stora grabbarna som ofta hamnar lite så här i bakgrunden. För de har ju sina egna aktiviteter och sina egna polare och de sköter ju sig själva i så jävla hög grad. Så det är sällan man liksom får till grejer med dem som de... Alltså på ett sätt så måste jag erkänna att jag njuter av det. För att säga, åh, då får jag jättemycket tid för mitt eget. Men sen kan jag känna en sån enorm sån... Så här, nästan skräck över att... Tänk att de flyttar hemifrån snart. Vad fan, vad har jag gjort de här åren? Jag har liksom inte sugit musten ur dem tillräckligt. Jag måste bara vara med dem. Jag vill bara göra allt med dem. Så här. Och den där skräcken ja, men kan liksom... drabba mig från, alltså det är också någonting som du vet, som jag har oss igen som har flyttat hemifrån, att man fattar hur fort det går. Liksom,
jag vet.
Vad är det att klaga på en slängd kalsong liksom? Man är bara så här, men snart har man inga kalsonger slängda och det är en ganska stor del av livet där man inte kommer ha barn kring sig. Det är helt skrämmande för mig alltså.
Ja,
och ens börja fundera på. Ja, men det är en annan fråga, men nej, jag är för det. Alltså antingen så är man en surprise människa som gillar sånt och då ska man liksom, man ska skaka liv i sig och mer sånt. Till folket.
Mm.
Du är ju också en sån. Du är en äventyrsmänniska. Men jag gillar ändå det här lite uppstyrda. För att annars är det aldrig någon som tar ansvar för det. Så bara blir det lite här och där. Och någon gång ibland. Jag gillar ändå den här återkommande. Att säga, men nu ska vi fan hålla i det här. Varje söndag ska det ske. Och nåde den som bangar.
Nej, men jag håller med. Det måste ju finnas någon form av liksom
struktur och stolthet. Ja, och att man ska bräcka varandra lite grann. Och alla är ju lite tävlingsinriktade här hemma också. Så att det passar deras kynnen. Dessa pojkbarn.
Nej, jag håller med. Men jag tror att jag kan ha varit lite så här, men gud vad de ska överdriva det där. Och det ska matlagas och någon ska vinna. Och de ska liksom... den ena ska vara bättre än den andra och det är så viktigt där och liksom, men nu, ju äldre jag blir ju mer känner jag så här, nej men fläska på bara.
Ja, fläska på. Kör bara. För fan, det kan inte in bli med för liksom, mycket.
Nej, in med drakar och cirkusartister och bomber och granater så här, snart dör vi typ. Nej, jag håller med. Ja, apropå.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Midsommar, vi är på Mallis. Imorgon ska vi hem på lunch hos några som har hyrt ett hus här och fira lite midsommar. Tycker jag känns trevligt ändå. Midsommar är ju, du har ju stora midsommarfirande. Jag tycker aldrig riktigt att jag har fått till det där med midsommar.
Mm.
Och det kan ju finnas många orsaker till det. Jag tycker att det pågår så jävla länge också. Man bara säger, då ska vi träffas och dricka nubbe, äta sillens för 12. Och sen ska plocka blommor och sen ska man vara vaken hela natten. Man bara säger, men gud, ge mig en kurort. Nej, men det är, så här, det är klart att det sker galenskap.
Ja, men jag tror också att det är ju liksom den enda högtiden som är så pass uppsluppen att den har kommit att handla väldigt mycket om inmundigandet av alkohol. Liksom. Mm. För att vad är själva traditionen? Det ges inga presenter. Det finns ingen så här kristendom att koncentrera sig på, någon så här högmässa eller något annat, någon liten krubba eller något dylikt. Det vi har är en stång och lite dans och lite musik, och det är liksom som gjort att super på det, liksom, på något sätt. Mm. Och sen ska det ätas för att man ska kunna ta nubbe till. Alltså, ja. Mm. Men jag har inte heller några starka minnen av så här, lyckade midsommarfiranden, och jag tycker bara att jag har också famlat runt i blindo tills vi bestämde oss för att nu ska vi ha midsommarfirande när vi bodde här, och det är ju bara för att den här platsen är så bra att vara på, liksom. När man, mm, när det är midsommar och det är stort och man kan sitta ute och man kan vara inne om det regnar. Alltså det, så det har blivit typ barnens bästa högtid här. De är mer taggade, mm, på midsommar än på jul, skulle jag säga.
Jaha, wow.
Men det är för att vi också har gjort så här, fan, vi kör lite så här häck, vad heter det, säckhoppning och luftgevär, och vi har haft nu en galen så här, du vet, sitta i en grävmaskin, alltså massa såna där, alltså lekar och sånt.
Mm.
Och leta efter en stor skatt och sånt. Ja, men de tycker faktiskt det är jättekul. Så de är råtaggade och jättepeppade, och det ska bli 27 grader. Och vi dricker ju ingen alkohol då. Vilket också är... Det är mycket konstiga människor som kommer hit. Eller jag ska inte säga konstiga, det var fördomsfullt. Mycket så här nyktra, lite såna lost in space-personer. Kanske nynyktra eller någon som har tagit något återfall och lite shake efter det. Och alla såna existenser är varmt välkomna. Hos oss.
Det är öppet hus.
Det är öppet hus. Så det är, vi kommer köra på i traditionell anda. Och jag känner mig taggad, fast ändå liksom lugn.
Mm-mm.
Vilket känns mysigt. Men du, apropå dricka och alkohol, denna ständigt aktuella fråga i allas våra liv, men mycket i ditt och mitt. Nu har det varit hyfsat lugnt här. Men jag blev så provocerad när jag läste, vet du vem Shama Persson är?
Ja.
Shama Persson, det är alltså Yoga Girls mamma som har ett konto på Instagram som är ganska stort.
Mm.
Och hon har ju skrivit en bok som heter Kantstött men väldigt värdefull eller något sånt där, som handlar om hennes återkommande depressioner, och hon har haft några suicidförsök bakom sig och så här. Jag följer henne på Instagram för att jag tycker att det där på något sätt har varit viktigt. Det är liksom hela hennes så kamp för att lyfta depression framförallt. Så det är väl så jag började följa henne. Och så är det ju Yoga Girls mamma. Men samtidigt så har ju Yoga Girl låtit oss förstå att deras relation har varit allt annat än okomplicerad. De har liksom, mm, under perioder inte setts och inte hörts. Och det har funnits konflikter mellan dem liksom, som Yoga Girl har backat ifrån typ. Shama har ju gått ut med då att hon blev nykter för 5 eller 6 år sedan. Och det har hon delat väldigt mycket om. Alltså att hon har gått på möten, att hon har gjort stegen. Hon har kallat sig själv nykter alkoholist. Jag är en tillfrisknande alkoholist. Och har hävdat att det här har haft en väldigt stor då impact på hennes psykiska ohälsa. Liksom, att hon mår så mycket bättre som nykter. Och så här. Så hon har ju liksom blivit lite grann så här som en sån profil där man kan hämta lite andlig kraft om man jobbar med samma problematik. Ja, men du fattar. En nykter människa som man kan liksom haka på. Det är rätt nice att följa sådana människor lite grann i sitt flöde, tycker jag. Som jobbar med liksom tillfrisknande om man själv har liknande problem. Men hon skrev ett inlägg häromdagen. Där hon hävdar att hon inte riktigt tror att hon är alkoholist längre. Att hon då och då nu tar sig ett glas chardonnay utan att det blir galenskap. Och hon gillar inte hur den här sjukdomen på något sätt får definiera hela henne. Hon ogillar liksom att man går runt och är en kroniker, typ så. Ja, det här inlägget i alla fall gjorde mig... Alltså, jag brukar inte bli så illa berörd av saker och ting som har med tillfrisknande, beroende. Alltså, jag har hört så mycket galenskap under alla våra år som vi har jobbat med. Och jag har liksom hört människor som, vad ska man säga, pendlar i sin blick på den här sjukdomen. Är jag sjuk eller är jag frisk? Och jag har full respekt för att man ifrågasätter det emellanåt och så här. Men jag tror att det jag, som gjorde mig så jävla, det var den där känslan av att alla vi som har levt med personer som har beroendesjukdom, det där ifrågasättandet är ju en del av förnekelseprocessen som vi alla har liksom varit i kring så jävla mycket.
Mm.
Så att när en person som har varit nykter sen börjar ifrågasätta om man verkligen behöver vara det, då vet man liksom vad som komma skall.
Då är på väg.
Ja, och det skapar liksom en sån skräckkänsla, en sån vidrig sån så här flashback till att nu har vi liksom självdestruktion på hög nivå att vänta. Vi har liksom då mörker. Vi har ett stort jävla svart moln över oss och det kommer blixtra och storma utav helvetet självt här nu.
Vi har ju också vänner i vår närhet som kanske har haft en, ja, vad ska jag säga, som säger som jag behöver inte äta den här medicinen mot min psykiska ohälsa, eller ja, nu tror jag inte att det är något problem längre att jag dricker eller att jag testar ditan och ditan lite grann liksom. Om vi skulle luta oss mot all forskning som någonsin har gjorts kring det här, så går det ju tyvärr inte att så här, börja ta ett litet glas då och då. Liksom, vare sig det handlar om psykisk... Alltså, det funkar inte, för det leder alltid vidare till en katastrof.
Ja, men alltså... Eller så här... jag tycker också att det är dumt att prata i termer av så här, liksom att man känner på vissa sätt, eller jag tror inte på, utan vi har ju faktiskt vetenskapliga belägg. Den här sjukdomen som beroendesjukdomen ju ändå är, har ju beskrivits nu under så många århundraden, och under senaste 50 åren så har man ju forskat så pass mycket på den så att man verkligen kan se att har man utvecklat liksom beroendesjukdom, då är den sjukdomen kronisk. Alltså det går inte att lära sig att dricka rätt igen. Det är avhållsamhet är liksom det enda som gäller. Och det har att göra med att den här sjukdomen är progressiv. Det vill säga, det tar ganska lång tid att utveckla ett beroende. Mm. Och det är inte så att man är kemiskt beroende då, som många tror. Utan det är en mycket mer komplicerad process än så. Som handlar om signalsubstanser i den egna hjärnan som blir kidnappad. Alltså jag blir så provocerad av att liksom inte... Att hon som har den här sjukdomen, som har åsamkat henne så stor smärta i hennes liv, för det är ju ganska tydligt om man har följt henne länge att stor del av hennes då psykiska ohälsa, hennes relationsproblematik och också den, vad ska man säga, problematik som hon har upplevt med sina barn som i stundtals inte har velat ha kontakt med henne, att det har väldigt mycket att göra med hennes beroende. Och så står hon ändå här nu och säger att hon inte tror på alkoholism i stort sett. Jag vill inte säga att hon är farlig, för att man har väl rätt att liksom tycka och tro vad man vill, men samtidigt så tycker jag det är så jävla synd, för jag vet ju att hon är en person som många med liknande problematik följer, och hon har ju blivit lite, hon har liksom tagit på sig den kostymen att så här bli en talesperson för depressioner, alkoholism, beroende. Hon har blivit ett ansikte utåt för det. För så här kvinnor över 40, över 50 till och med. Där det finns en så här växande också... grupp med nya då, där man ser som utvecklar beroende, alltså kvinnor efter klimakteriet i pensionsåldern typ, som bibba alkoholisterna liksom,
när så man mycket depression, ja.
Alltså himla mycket depressioner, och det är också så här, man vet också att beroendesjukdomen göder depression.
Ja,
så,
gud ja.
Liksom, ja, nej jag vet inte, jag blev så jävla ledsen av det, och sen så blev jag också ledsen för att jag började tänka på så här alla, hur mycket sånt där man ändå har varit med om i sitt liv med dessa beroendesjuka som man har kring sig, som helt plötsligt en dag bara, men jag tror inte att jag har problem med det. Jag tror inte att jag är bipolär. Jag tror inte att jag är, man bara, men gud, hur fan kan du säga så? Du tog, försökte ju ta ditt liv här för 8 veckor sedan. Min mamma var ju väldigt mycket så, och min mamma var ju också i likhet med Shama då, Persson heter hon, var ju väldigt mycket inne på det alternativa. Liksom holistiskt tänk, och det är mycket så här, och det älskade henne mycket för. Men det är också farligt med den där alternativa, ibland så här, hokus pokus-världen med så här anti-vaxxers och så. För de ska ju hävda då att ingen psykisk ohälsa typ existerar. Nej, men nu kör vi bara på att det är närings... Det handlar om näringsobalanser. Mm. Som du bara så här börjar äta den här medicinen. Alltså, så mycket knasfolk som har liksom givit min mamma så mycket konstiga tips och råd. Du ska avsluta all din medicinering mot din hjärt- och kärlsjukdom. För det är jättefarligt det du äter. Varan och sånt där. Som har varit liksom livsviktigt för henne. Och det gäller hennes bipolära sjukdom också. Som ju hon... mamma då hade obehandlad i hela sitt liv och led fruktansvärt av. Och jag vet att många då av dessa alternativa människor har liksom rått henne att istället för att gå till en psykiatrisk klinik och få litium, så är det bättre att åka på ett ayurvediskt typ camp i... Och det har ju gjort oss anhöriga helt galet maktlösa. Att man är så här, hur kan hon göra det här? Det här är inte klokt. Det här är, vi ser ju att det här är så här, för det första är det jättemycket pengar helt i sjön, och för det andra så liksom är det så otroligt mycket lidande, för det är också det, i synnerhet om man då är bipolär, men också om man är beroende, så är man väldigt lätt påverkad för att man mår så jäkla dåligt, så att man är typ beredd att sälja sin egen morsa och typ köpa något litet serum gjort av liksom ormgift ifrån någon liksom rosa orm. Ja, men du fattar att det är så här, man kan göra så irrationella saker när man mår dåligt. Och man kan också tro på så här mirakel som inte riktigt existerar.
Nej, men det är det. Det, liksom, det är ju ingen science det de säger. Det är som den här kvinnan som min syra skickar mig till, som tar en massa tusenlappar, som säger då, men du tål inte avokado, du borde inte äta gluten, bla bla. Man bara, nej men det är väl bara, det kan jag väl läsa liksom i tusenåriga Magnus Ladulås-boken, att så här, människan inte ska äta ditten och datten. Det är bara, du vet ju själv när man mår så där dåligt, man vill ju bara att någon ska komma och frälsa en.
Ja.
Och jag kommer ihåg när pappa kom från torken första gången och kom med sina, köpte liksom såna här smycken, armband, för typ tusentals kronor då.
Magnetarmbanden.
Magnetarmbanden var ju väldigt, var ju inte liksom Mona och Sven Tumba så mycket bräschen för det, tror jag.
Jo, och så var det också så här, det var också sulor med så här magneter under fötterna på så här zonterapeutiska punkter typ.
Och det var liksom hans lilla, det var hans så här token som han kunde hålla fast vid i en liksom period när hans känslor och ångest var nära att ta liksom bokstavligen död på honom, så behövde han någonting att klamra sig fast vid. Och det är därför jag tycker, som du säger, det är farligt av henne, för hon vet mycket väl. Hon kan allt om det här. Hon har läst allt om det här, hur det funkar med liksom...
Och det är farligt också att hon säger det så här, jag har ägnat så många år nu åt att göra research.
Mm.
Så därför kan jag säga att jag tror inte på det här. Jag bara, alltså jag bara känner så här, vad har du gjort för research? Snälla, ska jag skicka dig till Fred Nyberg? Alltså, nej, jag blev jätteledsen när jag läste det där. Och bara kände så här, åh gud, jag hoppas inte att det är någon som har lyckats vara nykter nu och går ut och tar sig ett glas chardonnay. Och så här, om ett halvår och är tillbaka in i beroendets klor igen. För det är liksom, det är så... skulle jag vilja säga, som har gjort så jävla mycket research, mer, dubbelt så mycket skulle jag tro, som Shama har gjort. Och jag är också, ska jag villigt erkänna, inte alls intresserad av att kasta skit på hela den alternativa blicken på hälsa. För jag är själv ganska flummig. Alltså jag älskar ju, det vet ju du, holistic psychologist. Jag älskar ju våran vulverinkos. Alltså, nej, jag tycker att det finns så mycket som kan berika varandra. Men det är också, det är farligt när man då ska liksom bara peka på skolmedicinen som att det är ett gäng, alltså det är mycket så här konspirationsteorier som ligger bakom att den ska kritiseras till varje pris och de är galna, så här läkare och hela den medicinska vetenskapen handlar bara om att sälja på oss massa mediciner och det är läkemedelsföretag, alltså så här.
Jag vet, det är verkligen så här svart och vitt och the good guys och the bad guys, och jag tycker att båda kan få plats. Men det som jag också, som du säger, att den psykiska ohälsan hos kvinnor liksom efter klimakterie plus 40 ökar på ett sätt. Så jag läste några avhandlingar om dagen. Jag var så här, 70% av alla kvinnor som liksom plus 45 hamnar i så här existentiell depression. I så här, vad blev det nu? Hormonerna spökar. De så här, känner sig korkade. Men allt från så här, helt plötsligt ens kropp var en stor så här, svettbastu med vallningar. Man känner sig korkad. Man så här, tycker så här, gud, jag har blivit dum i huvudet. Nu är jag liksom, nu är jag kastad på sophögen. Nu är jag inte längre liksom en kvinna att räkna med. Det är klart att många blir deprimerade om de inte får rätt hjälp. Och då när någon uttalar sig på det här sättet, det är som så här, korka upp 200 000 chardonnays. Alltså, förlåt. Ja. Ja, vi kanske måste höra av oss till henne.
Ja, men jag kände så starkt att jag ville göra en Läckberg och typ skriva någonting. Men jag bet mig i fingret och knappade inte vidare där. Ja, jag tog det på. Nej, men jag tycker att det är en mer intressant diskussion än så. Och jag vill liksom, jag respekterar hennes åsikt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ge en alternativ liksom bild till det. Att så här, tro mig, jag har sett så jävla många som återfaller i sjukdomen. Och som ändå har ägnat många, många år åt tillfrisknande, andlig utveckling, som har blivit liksom helt nya människor, men som då har gjort det ödesdigra misstaget att liksom säga, ja, men nu mår jag så bra, nu är jag så ångestbefriad, nu har jag byggt nya vägar liksom vägar i hjärnan, och nu borde det ändå kunna vara så att jag inte ska bli så påverkad av att dricka ett glas alkohol. Men att det går alltså blixtsnabbt att vara tillbaka där. Min pappa är ju ett jättebra exempel på det. Alltså han var ju nykter i 20 år och han har ju, alltså som vi alla vet, så är ju beroendesjukdomen är ju egentligen en ångestsjukdom. Alltså man dricker eller använder andra substanser eller beteenden för att dämpa ångest. Det är så allting drar igång. Och sen börjar tyvärr de här beteendena eller substanserna att själva då generera ångest, och det ökar ångest i slutändan, och så är man inne i den här onda cirkeln. Men börjar man då befria sig själv från ångest och leva ett liv utan substanser eller beteenden som man kan döva med, och så försöker man skapa ett liv där man liksom mår bra. Så det är lätt hänt att tro att nu är jag frisk, nu kan jag glatt ta mig ett glas här utan att liksom sjunka in i missbruken. Men de brukar säga så här, i tolvstegsprogrammet har jag hört det, och jag tyckte att det låter liksom nästan så här, gud, läser de ur någon så här svart magibok, att beroendesjukdomen är listig, stark och falsk. Har du hört det uttrycket någon gång?
Nej, men nu har jag gjort det.
Nej, och jag tycker det stämmer, för att listig, det är just att man börjar tro så där. Att liksom, ja, men för det finns alltid någon som hävdar att beroendesjukdomen inte existerar och den är bara ett symptom och så vidare. Så det är liksom att den är listig och stark, det är när du liksom, det räcker faktiskt med att du dricker ett glas chardonnay för att aktivera den här sjukdomen. Listig, stark och falsk. Jag tänker att det är ändå en så här, det låter ju verkligen som att det är någon kåkfarare som har hittat på den one-linern, men den stämmer. Alltså det är min erfarenhet av att båda har levt med så många som är beroende kring mig och sett andra liksom som har tillfrisknat och sen fallit tillbaka, att så här, det stämmer. Och man ska alltid vara medveten. Har man utvecklat ett beroende så är det en kronisk sjukdom tyvärr. Och avhållsamhet är det enda som gäller om man ska kunna hålla sig frisk och sane och må bra och vara ångestfri.
Och jag vill också så här, påpeka dig där som själv har varit där och du med och sett min mamma. Att man tycker synd om den här personen eftersom så mycket i vår värld handlar om att så här, hitta sätt att på något sätt mildra ångesten. Hitta ett sätt att ha en så här, gemenskap och nu är det midsommar och jag såg min mamma tycka synd om min pappa och jag kommer ihåg mig, jag tyckte synd om mitt ex. Och, men kanske kan de bara ta ett litet glas eller kanske de kan bara göra någon liten substans och så blir alla glada och så kan vi bara fira jul eller midsommar. Det är väldigt lätt att halka in där och liksom vara med på det. En människa som vill gå tillbaka eller som är på väg tillbaka kanske till ett beroende igen, de är otroligt starka också, precis som du säger. De är så här listiga, starka och djävulusiska. Det är så här, nu ser de smuggel, nu ser de liksom ringen. Den är inom räckhåll och hur ska de göra för att liksom nå den och inte liksom bli hindrade på vägen. Så att man, jag kan också se psykiatriker och liksom beroende psykiatriker och läkare, alla liksom hamnar i den där smuggelkänslan. Ja, men kanske ska testa lite. Ja, jo, i och för sig. Nej. Det finns inga alternativ.
Nej.
Det har aldrig funkat. Det kommer aldrig funka. Inte för att vi är superexperter, men inte vad vi har sett eller vad vi har läst eller vad vi har fått.
Men forskningen är rörande överens. Den är faktiskt det. Det finns liksom alldeles för mycket forskat kring just det här. Och det finns ju ingen läkemedelsbransch som har några pengar att tjäna på det narrativet.
Nej.
För det finns ju liksom inga mediciner som funkar, så den liksom förklaringen tycker jag är så här, att börja köra med någon så här konspirationsteori att någon har att tjäna på det, på den sjukdomsbeskrivningen. Det stämmer helt enkelt inte. Men däremot så finns det ju bevisat att så här, du kan ha ett missbruk som du kan liksom få ordning på och sen kunna dricka normalt. Det beror liksom på hur långt gånget ditt beroende är. Så är du liksom i begynnelsen av det, att du så här, under en kort period har liksom freakat kring alkohol och vill testa om det går att liksom dricka sundare. Ja, men absolut. Och jag minns att den första åtgärden som man då testar, det är ju om man klarar av att vara avhållsam i 3 månader. Det minns jag att jag fick göra när jag gick hos Lasse. Att så här, nu ska du vara nykter i 3 månader. Och jag bara, what? Varför ska jag vara det? Det är inte jag som är alkis här. Alltså jag har varit skitprovos. Men jag fick vara det. För att han gjorde det med alla sina, både anhöriga och personer som då själva hade beroendeproblematik. För att då kan man ganska snabbt se om man har ett beroende. För om man inte klarar av att hålla sig nykter i 3 månader, om man nu inte har, alltså förstår du? Då,
jag fattar.
Då har man ju någon typ av problematisk relation till alkohol som man behöver ta sig en titt på. Nog om detta, men ja, jag blev liksom lite drabbad av det där. Både liksom lite posttrauma känsla, men också så här, hoppas inte att någon jävel nu gick och tog sitt återfall lagom till midsommar.
Men vi vill ändå passa på och säga glad midsommar.
Det vill vi verkligen, och liksom som sagt, det går alldeles utmärkt att bara ägna sig åt ätande, njutande och vara upp i den här ljusa natten. Det måste jag säga att jag tycker är den stora jävla magin med midsommar, att det är så här, alltså de här nätterna nu inför, jag är bara så här, jag vill inte gå och sova, jag vill bara vara ute i den här skymningsljuset och bara, jag tycker det är så jävla magiskt.
Jag håller med dig. Och då känner man så här, underbart det är att bo utanför stan och bara ligga och kolla ut genom fönstret och se träden, höra fåglarna och det här ljuset som går från liksom vanligt solljus till blått till rosa till liksom, jag vet inte, det är magi. Man måste vara i stunden lite och känna in det trots all stress som är just nu, alla jobb som ska göras klart, alla gäster som ska bjudas och alla resor som ska planeras hit och dit. Ta 10 och bara lägg dig typ var som helst där det är härligt och titta upp i himlen. Den är blå.
Den är blå. Puss och kram allihopa.
Puss och kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.